السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، vi har kommit fram till kapitel 72 i boken Riyad al-Salihin, där författaren säger Bab Tahrim al-Kibri wal-I'jab. Kapitlet beträffande förbudet att vara högmodig och att tro för mycket om sig själv. Minns ni i förra veckan då vi talade om beordringen av att vara ödmjuk? Kommer ni ihåg det? Och vi sa att ödmjukhet är motsatsen till högmod. Så ödmjuk är en egenskap som varje muslim ska ha. Han ska vara ödmjuk. Och högmod är en egenskap som man absolut inte får ha. Det är en av al-kabair, en av de stora synderna att vara högmodig. Högmod är endast för Allah subhanahu wa ta'ala. Han är den som är fel från brister och den som är över allt och alla. Så högmod är från de värsta av synder. Författaren nämner här al-i'jab, högmod, och al-ujb. Al-ujb, det är när man tror någonting om sig själv. Att man tycker att man själv är så bra. Man förundras över sina egna gärningar. Man tänker att jag är bäst. Jag har gjort så mycket. Jag är så stark muslim. Och den här inställningen, eller ujb, är en förutsättning för att hamna i högmod. För vad är högmod? Att se ner på folk och inte acceptera sanningen. När man börjar se ner på folk? När man tycker att man själv är bra. Och ett av de bästa exempel på detta är Iblis, al-shaytan, eller hur? Innan han föll in i högmod och vägrade underkasta sig Allah, så hamnade han i ujb. Han trodde för mer om sig själv. Att jag är en from jinn, jag dyrkar Allah, jag är bättre än människan, och så vidare. Så han upphöjde sig själv. Och då när Allah säger till honom, fall ner i sujud, säger han nej. Anna khayrun min, jag är bättre än honom. Och han såg ner på Adam och tyckte att han hade en högre status än Adam. Och hamnade då i högmod. Ja. Författaren nämner som vanligt ett flertal verser och hadither i detta kapitel. Och den första versen som han nämner är Allah subhanahu wa ta'alas uttalande tilka darul akhira naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ard wa la fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Detta kommande liv, det vill säga paradiset, kommer vi att ge till dem som inte söker al-'ulu, yani som inte är högmodiga på jorden. Wa la fasadan, och inte heller de som söker att synda på jorden. Wal 'aqibatu lil muttaqin, och det goda slutet är för de gudsfruktiga. Så här nämner Allah Azza wa Jal två egenskaper som folket av paradiset har. De som har dessa två egenskaper i detta liv kommer att få paradiset i nästa liv. Vad är den första egenskapen? De söker inte ulu i dunya. Yani de är inte högmodiga i detta liv. De är inte högmodiga, de är ödmjuka. Den andra egenskapen, de gör inte fasad. Yani de syndar inte. Inte att de är syndfria, men de är inte folk som framhärdar och syndar oavbrutet och gör stora synder och oavbrutet gör små synder, utan försöker att hålla sig borta från synder. Det är de som kommer att få paradiset i nästa liv. Och då förstår man motsatsen, att de högmodiga kommer inte komma in i paradiset, som vi kommer att nämna i de hadither som författaren tar upp. Allah säger också وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحَا. Gå inte högmodigt på jorden. Gå inte stolt och högmodigt på jorden. Och Allah säger också وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِنَاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Och vänd inte bort kinden från folk och gå inte högmodigt på jorden. Allah tycker inte om de som är skrytsamma och högmodiga. Och det här var ett av de råd som Luqman alayhi salam gav till sin son. Det första rådet var: vänd inte bort kinden från folk. Och då säger ulema som Ibn Abbas, yani att högmodigt vända bort ansiktet från folk när de pratar med dig. Att någon tilltalar dig och du tycker att han inte ens är viktig att kolla på. Han förtjänar inte ens din uppmärksamhet. Det här är högmod, eller hur? Och därför är det viktigt när man pratar med folk, även om man kanske inte avser att vara högmodig, att man försöker kolla dem i ansiktet. Att inte stå och prata med någon och sen vända sig bort. Det här anses väldigt fult i många kulturer. Och det är fult islamiskt, baserat på den här versen. Och vi finner från profeten Muhammad alaihissalam att han brukade kolla på den han tilltalade. Så pass att personen trodde att han var den bästa av människor. Han brukade le mot folk. Brukade inte vända bort ansiktet mot människor. Så det här är en väldigt viktig egenskap när det kommer till bemötande. Och sen har vi också den andra egenskapen: att gå inte högmodigt på jorden. Som i den andra versen. Allah säger det här flera gånger i Koran. Gå inte stolt och högmodigt på jorden. Det här är inte tillåtet. Han nämner också versen och berättelsen från Qarun, då Allah subhanahu wa ta'ala säger att Qarun var från Mosas folk. Vet ni vem Qarun var? Vem var Qarun? Är någon som vet? Vad hade han för position i samhället? Vilken minister? Inrikes eller finansminister kanske man kan säga. För det han satt på, det var para, eller hur? Han var kanske en av historiens rikaste människor. Och Allah säger här att han var från Mosas folk. Och det sägs att han var Mosas kusin. Genom han var från Bani Israel. Men subhanallah, han lämnade islam och började jobba åt Fir'aun. Istället för att vara slav till Allah Azza wa Jal och tjänare till Allah, så blev han en tjänare till pengar. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala: tabagha alayhim. Så han var högmodig mot sitt eget folk, Bani Israel. Och Allah gav honom skatter som var så mäktiga att dess nycklar var svårt för en grupp av människor att bära. Det var svårt för en stark grupp av människor att bära. Och då hans folk sa till honom: läta frah. Jag var inte stolt över detta. Allah tycker inte om de som är stolta. Tills det att Allah säger: fakhasafna bihi wa bi darihi al-ard. Och vi lät jorden sluka upp honom och hans hus. Ja. Som vi sa, Qarun var en väldigt högmodig person. Då man påminde honom att de här skatterna han hade fått, och tänk er nu, hans skatter, de var så stora att nycklarna till skatterna, inte skatterna själva, nycklarna till skatterna behövde han flera män som bar, starka män som bar. Kan ni då tänka er skatterna? Yani om vi hämtar 3-4 starka bröder för att bära en nyckel, vad är då skatten till den här nyckeln? Yani han satt på sådana skatter. Och när man sa till honom att vara generös, var god mot folk så som Allah var god mot dig, yani dela med dig av de pengar du har fått, så sa han högmodigt: innama utituhu ala ilmin indi. Jag har bara tjänat de här pengarna baserat på min kunskap, yani min skicklighet i handel var det som gav mig de här pengarna. Inte Allah, utan min skicklighet, min möda och hårda arbete gav mig de här pengarna. Och det här är subhanallah kuffer och högmod. Och Allah azza wa jal lät då jorden sluka upp honom, och han kommer att falla genom jorden fram till domedagen på grund av hans högmod. Och det finns också, vi har gått igenom på hemsidan en hel föreläsning om just berättelsen om Qarun. Den är full med lärdomar. Och man har gjort en video till den också som finns på YouTube. En väldigt viktig berättelse som man kan ta många lärdomar ifrån. Författaren berättar sen från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam sa att den som har så lite som en myras vikt av högmod i hjärtat kommer inte att gå in i paradiset. Och då så sa en man att en person tycker om att ha en fin thawb, fina kläder. Och han tycker om att ha fina skor. Och då så säger profeten alaihissalam att Allah är vacker och tycker om det som är vackert. Högmod är att förkasta sanningen och att se ner på folk. Och denna hadith finns i muslim. Här nämner Rasulullah alaihissalam att den som har minsta vikten av högmod i hjärtat kommer inte träda in i paradiset. Det finns ingen plats för högmodiga i paradiset. Vet ni vad de högmodiga kommer att ha för skepnad på domedagen? Är det någon som vet? Små, sådär små? Nej, de kommer vara som små myror på domedagen. Som folk kommer gå och trampa på. Och profeten sa att de kommer vara omgivna av förnedring från alla håll. Så de tror sig vara stora i detta liv, men på domedagen är de som små myror som ingen bryr sig om. Och de kommer inte komma in i paradiset tills de, om de nu är muslimer, renas från dessa dåliga egenskaper och gör toba, eller renas och straffas tills de då får träda in i paradiset. Men ingen högmodig person kommer att gå in i paradiset. Och därför är det viktigt, vill vi inte alla in i paradiset? Vill vi komma in direkt eller vill vi vänta och hamna i helvetet först och sen komma in i paradiset? Direkt, eller hur? Vi vill inte ens se helvetet. Vi vill inte gå in i helvetet. Så då ska man rannsaka sig själv. Har jag högmod i mitt hjärta? Tycker jag att jag är bättre än andra människor? Tycker jag att jag förstår bättre än Allah Azza wa Jalla och hans profet? Finns det vissa aspekter av kunskap som jag inte accepterar? Och har man högmod så måste man tyvärr, eller man måste ändra på sig. Och ödmjuka sig inför Allah subhanahu wa ta'ala och ödmjuka sig inför sina bröder i islam och se sina brister. När Rasulullah alaihissalam nämnde högmod så blev den här mannen rädd. Och han säger att en person tycker om att ha fina kläder och fina skor. Och i vissa hadither han tycker inte om att någon har finare kläder än honom. Han vill ha de finaste kläderna och de finaste skorna. Är det här högmod? Han kopplade det här med högmod enligt hans förståelse. Och då säger profeten nej, alaihissalam. Det här är inte högmod. Högmod är att se ner på sanningen. Eller att se ner på folk och att förkasta sanningen. Allah är vacker och tycker om det som är vackert. Så här förstår vi att fina kläder och att ha en fin bil, det är inte högmod. En person kan vara ödmjuk och köra en fin bil. Han kan vara ödmjuk och ha ett par skor som kostar 3000 kronor. Och ha, vet jag, ett par byxor som kostar 5000 kronor. Det kanske inte är något rekommenderat. Men så länge han är ödmjuk i hjärtat och han inte har kläderna för att visa upp sig eller för att vara högmodig och skrytsam, så är det ingen synd på honom. Okej? Okay? Utan högmod är när man då inte accepterar sanningen och när man ser ner på folk. Och här lär vi oss också att Allah är vacker och tycker om det som är vackert. Så att ha fina kläder i islam, det är ingenting fel med. Och som det nämndes i en annan hadith, en man som var rik men hade på sig typ trasiga kläder nästan. Och då så sa profeten al-Islam, Jenny, låt oss se Allahs ni'ma på dig. Jenny, klä dig med Allahs ni'ma. Allah har gett dig pengar, köp vettiga kläder. Så det här är tillåtet i islam. Allah är vacker och tycker om det som är vackert. Naam. Sen berättas det från Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhu att en man åt hos profeten alaihi salatu wassalam. Och då säger profeten alaihi salatu wassalam, ät med höger handen. Mannen åt med vänster. Ät med höger handen. Och då säger mannen, la astati', jag kan inte. Och då så sa profeten alaihissalam, la stata'ta, och du kommer inte heller att kunna äta med höger handen. Och så sa de i hadithen, det enda som hindrade honom, det var högmod. Och så sa de, han kunde efter detta inte lyfta sin högra hand till munnen. Och den här hadithen ser muslim. Så vad finner vi här? Den här mannen sitter och äter tillsammans med profeten alaihissalam, men han äter med vänster handen. Får man äta med vänster handen i islam? Vem äter med vänster handen? Shaitan. Profeten Muhammad alaihissalam sa, Ät inte med vänster och drick inte med vänster, för det är shaitan som äter och dricker med vänster. Och i vissa hadither, ge och ta inte heller med vänster. När man ger och tar till folk så gör man det med höger. Det är något nobelt och fint. Så vi ska inte efterlikna shaitan. Och här sa han till mannen, ät med höger. Och mannen sa, jag kan inte. Och då så sa sahaba att han kunde. Men han sa, jag kan inte i högmod. Högmod i att acceptera profetens råd, alaihi salatu wassalam. Och då så sa profeten alaihissalam, du kommer inte heller kunna lyfta handen. Du kommer inte heller kunna äta med höger. Och Allah straffade den här mannen med att han livet ut inte kunde lyfta högerhanden till munnen. Subhanallah. Och det här bevisar att profeten Muhammad alaihissalam är en sann profet. Direkt på plats blir han straffad. Resten av livet. Och det visar också faran av att högmodigt trotsa profeten Muhammad alaihissalam. Att man kan drabbas av ett straff. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ska de inte vara på sin vakt? Ska de inte akta sig? De som trotsar hans beordring, yani profeten alaihissalam, att de ska drabbas av ett hårt straff eller fitna. En prövning. Och så kan det vara. En person som högmodigt vägrar acceptera sunna kanske straffas i detta liv. Och tyvärr finns det många sådana här människor. Ibland vi har brister. En person kanske rakar skägget och han säger, det är haram. Jag vet det är haram. Gör dua för mig. Eller hur? Det finns sådana människor. Och så finns det den typen som rakar skägget och han säger, skägg är äckligt. Skägg är smutsigt. Och du säger till honom, hadither och profeten hade skägg. Han säger, det är smutsigt och du är äcklig och jag vet inte vad. A'udhu billah. Wallahi, det här är istihza. Det gör en narr av religionen. Det är en form av kufr. Och de här människorna kanske straffas hårt i detta liv och i nästa liv. För att de gör narr av profeten sunna alaihissalam på det här sättet. Det är skillnad på de här två. Den som är ödmjuk och han säger, jag vet att jag gör fel. Han gör haram. Och sen den som är högmodig och gör fel. A'udhu billah min. Så den kategorin av människor ska man aldrig vara. Att man tjafsar bil batil. Eller man vet att någonting är fel, men man tjafsar mot och mot och mot hela tiden. Det här är inte en muslims egenskap. Så tänk på detta. Att man alltid försöker att acceptera det som profeten Muhammad sa, alaihi salatu wassalam. Han berättar sen från Al-Haritha ibn Wahbin radiyallahu anhu att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, ska jag inte berätta för er vem eldens invånare är? Och då så sa han, kullu utullin, varje person som är utull, jawab mustakbir. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Vem är det som går till elden? Den som är utull, första egenskapen. Eller utull är den som är ghalidun jafi. Han är hård, torr och sträng. Jawab, yani al-jummu al-mannu'. Det är den som samlar på sig och vägrar att ge. Och al-mustakbir är den som är skrytsam och högmodig. Så här har vi ahlunnar, folket av eldens egenskaper. Den första egenskapen är att de är stränga. De är hårda, förtryckande mot andra människor. De går inte att prata med, diskutera med, utan de är en otroligt stränga och hårda. Och en muslim, han ska vara rafiq, eller hur? Rifq. Han ska vara sahel. Han ska vara tillmötesgående, han ska vara mjuk, han ska vara snäll, han ska vara trevlig. Och självklart finns det tillfällen där man kanske måste vara hård och sätta ner foten. När man ska tillrättavisa en person och så vidare, stå upp för sanningen. Det är inte det vi talar om, utan vi talar om det här vardagliga bemötandet. Att man inte är den här personen som är hård och sträng och kall, utan man ska vara mjuk. Och den andra egenskapen, han är en person som är girig, snål. Han vill bara samla på sig. Men an wahat. Han vägrar ge, men han säger ge mig. A'udhu billah. Han vill bara samla på sig av dunya, men vill inte ge till de behövande. Och den sista egenskapen, han är också högmodig. Han har el-kibr. Så a'udhu billah. Högmod hör hemma i helvetet och inte i paradiset. Och det bevisas också av nästa hadith från Abu Sa'id radiyallahu anhu, där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att paradiset och helvetet argumenterade. Och då så säger helvetet: i mig finns bara al-jabbaruna wal-mutakabbirun, tyranner och högmodiga människor. Och då säger paradiset: i mig finns bara al-du'afa, de svaga, och al-masakin, de fattiga av människor. Och då så dömde Allah mellan dem, alltså paradiset och helvetet. Och Allah säger till paradiset: du är min rahma, med vilket jag förbarmar mig över vem jag vill. Och han säger till elden: du är min straff, med vilket jag straffar vem jag vill. Och ni kommer båda att fyllas. Och denna hadith finns i Muslim. Så här diskuterar paradiset och helvetet. Och kanske någon tänker: vadå diskutera? Kan paradiset prata? Kan det? Kan helvetet prata? Nej. Och om profeten har sagt så, då är det så. Kan Allah inte få vad som helst att prata?
Jo.
Fick han inte stenar att prata på profetens tid, alisa, som sa salam aleikum till profeten, alisa? Fick han inte ett palmträd att gråta? Eller hur? Så Allah azza wa jalla kan få vad som helst att prata. Och helvetet också. Så paradiset och helvetet argumenterade. Och helvetet säger då: yani, vem är det som är i mig? Det är bara de högmodiga och tyranniska. Yani, diktaturer, förtryckande och högmodiga människor är de som kommer att vara i helvetet. Och paradiset säger att i mig finns de svaga, de ödmjuka och de fattiga. Det är de som kommer att fylla paradiset. Och båda kommer att fyllas. Helvetet med högmodiga och paradiset med fattiga och folk som är miskin. Och paradiset är Allahs rahma, som han ger till vem han vill. Och helvetet är Allahs vrede och straff, med vilket han straffar vem han vill. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala om hans rahma. Amin. Och det här är viktigt att tänka på. När du ser den här högmodiga killen i centrum, du ser en kafir som är högmodig, trotsig, och han pratar illa om islam och allting, så ska du alltid minnas att om han dör på det han är på, så är han vad i nästa liv? Han är bränsle i helvetet. Så låt han vara högmodig, låt han vara stolt, låt han skryta, men han kommer vara helvetets bränsle i all evighet. Är det någonting att avundas? Är det någonting att se upp till? Nej, utan han är låg. Och han kommer att få sitt inför Allah subhanahu wa ta'ala. Det berättas också här från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wa salam sa: la yanzuru Allah yawm al-qiyama ila man jarra izarahu batara. Allah kommer på domedagen inte kolla på den som drar sin izar, sitt höftskynke, i högmod eller skrytsamt. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Den här hadithen lär oss att det är haram med isbal, att ha kläderna under anklarna. Och den här bestämmelsen är bara för män. Kvinnor ska ha kläderna under anklarna. Kvinnor när de går ut ska täcka fötterna med sina kläder. Men män ska inte ha kläderna under anklarna, fotknölen, utan de måste vara över, vilket klädesplagg det än är. Och att ha kläderna under anklarna kallas för isbal på arabiska. Och det är haram. Och isbal delas in i två kategorier. Den ena är värre än den andra, men båda är förbjudna. Isbal av högmod. Och isbal gärna utan någon speciell anledning. Man bara har kläderna släpandes i marken. Att ha isbal är haram. Att ha isbal med högmod är en kabira, en stor synd. För att Allah subhanahu wa ta'ala kommer inte kolla på honom på domedagen och kommer att straffa honom. Och profeten alaihi salatu wassalam sa också att vad som är under anklarna är i elden. Vad som är under anklarna är i elden. Och det betyder inte bara att dina byxor som är under anklarna är i elden. Det betyder att personen är i elden. För vem bryr sig om dina byxor hamnar i helvetet? Kommer du ta skada av det på domedagen? Nej. Utan personen kommer hamna i helvetet. Som gör i Sverige. Och det är tyvärr en synd som många människor tar lätt på. Och de säger, ah, kolla de här människorna, de har korta byxor. Ta i och om jag har korta byxor. Det är sunna. Vi följer profeten Muhammad Ali sallallahu alaihi wasallam. En gång så gick Abdullah bin Umar i Medina. Och han hade sin izar, höftskynke. Jag vet inte vad izar är för någonting. Det som man har, somalierna har det här. Och Indonesien har, man har Bangladesh. Väldigt vanligt klädespel, Yemen också. Ett höftskynke. Så Abdullah hade sin izar långt ner. Och då hör han en röst bakom som säger, ta upp din izar. Ja, Abdullah, ta upp din izar. Så han vänder sig om och han ser att det är profeten Muhammad alaihi wasallam. Så han tar upp den. Och han säger, ta upp den mer, ta upp den mer, ta upp den mer. Tills han tar upp den till halva smalbenet. Och då så säger han att izratul mu'min ila nisfissa. Att den troendes izar är till halva smalbenet. Det här är det ultimata, den bästa. Om man har en izar, att den är till halva smalbenet. Men det tillåter att den går längre ner. Till anklarna, men inte längre ner än anklarna. Taib. Har ni hört vissa säga, men det är tillåtet så länge man inte är högmodig. Har ni hört det? Jag gör det, jag har inte högmod. Som Abu Bakr. Har ni hört det? Det är det största tvivlet de kommer med. Nej. Det finns en berättelse att Abu Bakr radiyallahu anhu. Han, när han hörde dessa hadither. Han sa, ja Rasulullah, jag är en person som är smal. Och jag försöker att ta upp mitt höftskynke. Men ibland ramlar det ner. Alltså det går ner under anklarna. Och då säger profeten alaihi sallam, du är inte från dem som gör det av högmod. Du är inte från dem som gör det av högmod. Den här berättelsen går inte att använda på en person som 24-7 har kläderna under anklarna. För Abu Bakr radiyallahu anhu försökte att ha sin izar över anklarna. Men det hände ibland att den sjönk ner. Och för de av er som brukar ha izar, så vet man att man måste hela tiden spänna den. Den blir lös. Och då går den ner. Och det var det som hände med honom. Han var smal. Så han hade svårt att hålla den uppe. Så han försökte ha den uppe, men den sjönk ner. Och i islam får man ingen synd för någonting man inte kan bestämma över. Eller hur? Men en person som avsiktligt har kläderna under, det är inte acceptabelt. Och som det har också nämnts i vissa athar, att det är atqa wa anqa. Det är atqa, mer gudsfruktigt att ta upp sin thawb, och det är anqa, det är också renare. Yani, kläderna slits inte ut och så vidare. Och här är en annan sjuk sak. Att det finns ett mode nu, eller hur? Att ha korta byxor. Bland koffar, gör inte det? Har inte sett de här korta och supertajta byxorna? Alla de ser så roliga ut. I alla fall. Vissa muslimer, de har isbal, de har kläderna under. Sen när det här modet kommer, mashallah, de hakar på modet. Vad är det här för någonting? Har vi ingen självkänsla? Har vi ingen stolthet? Ska vi göra det för att de gör det? Ska vi inte göra det för att profeten sa åt oss att göra det? Eller hur? Spelar ingen roll om det är mode eller inte mode. Nu är det mode att ha skägg. Ska de som brukar raka sig släppa skägget för att det är mode? Kommer de belönas för detta? Och sen när det inte är mode imorgon kommer de raka av skägget. Vad är det här för någonting? Och det här är det som profeten Hassan varnade för. Lätakunu im'a. Och vissa av sahaba. Man ska inte vara en person som följer blint. En person som är, man säger yes man på engelska. Och de sa sahaba, var inte im'a. Om folk gör bra, gör du bra. Om folk gör dåligt, gör du dåligt. Men du har ingen egen självkontroll. Ingen självrespekt. Ingen izza, ingen ära. Du är bara som ett lamm som följer efter andra människor. Du gör det de gör. Om de går mot en avgrund, du går efter. Om de går mot ett fält man betar, du går efter. Nej. En muslim går efter sanningen. Även om hela världen går fel väg, eller hur? Så jätteviktigt är att inte hela tiden jämföra med vad folk gör och inte gör. Du ska göra det som är rätt. Och det är det Allah Azza wa Jal kommer att fråga dig om på domedagen. Författaren nämner sen också från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa, Det finns tre personer som Allah inte kommer att prata med på domedagen. Allah kommer inte rena dem. Och Allah kommer inte att kolla på dem. Och de kommer att ha ett hårt straff. En äldre man som gör zina. En lugnaktig konung. Och en högmodig, fattig person. Och denna hadith finns i Muslim. De här tre personerna gör stora synder. Zina, högmod och att ljuga. Alla tre är kabair. Men de blir ännu värre. Varför? För de här tre personerna har inget som helst behov av att göra dessa synder. Det finns inget som lockar eller kallar dem till att göra synder. Och den här hadithen bevisar att en och samma synd kan bli värre beroende på vem som gör det. En ung person som gör zina, det är haram. Det är för de största av synder. Men en gammal pensionär som är 60-70 år och gör zina, är det samma sak? Han har inte ens lust. Han har till och med svårt att göra zina. Han måste äta massa piller och grejer. Eller hur? Så han straffas ännu hårdare. Han har ingen ursäkt som helst. Och även ungdomar, de har ingen ursäkt. De måste gifta sig och så vidare, men de har shahwa. Så det går inte att jämföra dem. Och kungen som ljuger, han är inte i behov av att ljuga. Varför? För det han ser är det som gäller. Han ser att folk gör. Det finns noll behov av att ljuga. Till skillnad från en person som kanske inte har någon makt och han ljuger för att försvara sig eller skydda sig och så vidare. Det är också haram. Men det är värre av en person som inte behöver. Han är outkomlig. Han säger vad han vill och kallas. Ingen kan säga någonting, eller hur? Och den tredje, en person som är fattig och högmodig. Vem brukar vara högmodig? Det är rika, eller hur? Hur kan man vara fattig och högmodig? Han sitter och tigger på gatan och han ser ner på folk. Det är ännu värre än en person som är rik och kör i Ferrari och kollar ner på folk som är fattiga, eller hur? Så att de här tre människorna har de här straffen på domedagen. Allah kommer inte kolla på dem. Allah kommer inte prata med dem. Och Allah kommer inte rena dem. Och de kommer att ha ett hårt straff på domedagen. Må Allah skydda oss. Författaren nämner också sen från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten Muhammad alaihi salam sa att Allah ta'ala säger Al-izzu izari, ära är min izar. Och al-kibriya, höghet, högmod är min rida. Och den som försöker att tävla med mig i dessa kommer jag att straffa. Och denna hadith är muslim. Allah säger här att al-izzu, att vara ärofull, att vara aziz och att vara yani kabir, högmodig, upphöjd, är Allahs egenskap. Och här nämner Allah izar och rida, som är det undre och överklädesplagget. Att dessa två egenskaper tillhör endast Allah subhanahu wa ta'ala. Så den som försöker att tävla med Allah i hans höghet kommer Allah att straffa. Så en person ska inte försöka ge sig själv de här gudomliga egenskaperna. Att vara bättre än allt och alla. Att vara aziz på det här sättet. Det tillkommer bara Allah subhanahu wa ta'ala. Så den som är högmodig straffas. Och det här ser man också. Alla de här maffiakillarna och högmodiga ledare och så vidare. De får oftast ett förnedrat slut i det här livet. De förnedras och straffas med a'udhu billah, straff i detta liv och i nästa liv. Han nämner också en till hadith som också är från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alaihi sallallahu alaihi wasallam sa att det fanns en man som gick i hans klädesplagg som var vackert. Tu'jibuhu nafsu. Och han förundrades över sig själv. Och han hade välkammat hår. Yakhtalu fi mashihi. Och han gick högmodigt. Och då lät Allah jorden sluka upp honom. Och han kommer att fortsätta falla ner i jorden fram till domedagen. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och många ulema säger att den här mannen är Qarun. Det är samma person som faller genom jorden. Men vad var det han gjorde här? Han gick högmodigt. Han var högmodig. Han hade på sig kläder högmodigt. Det var avsikten. kammade sig, gjorde sig fin, högmodigt. Och Allah lät jorden sluka upp honom. Öppna sig och den här mannen kommer att falla fram till domedagen. Så här finner vi också faran av att gå högmodigt. Och det finns några människor, eller hur? De går som att de äger hela centrum. Och alla ska flytta på sig till. A'udhubillah. Det här kan ge ett straff direkt i detta liv. Eller i nästa liv. Och sen en sista hadith i kapitlet. Från Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: La yazalu rajulu yadhhabu bi nafsihi hatta yuktaba fil jabbarin fayusibuhu ma asabahum. Att en person yani framhärdar i att försöka göra sig själv stor, mäktig och högmodig tills han skrivs bland förtryckare och tyranner. Och han kommer att drabbas av det som de drabbades av. Yani, här finner man återigen faran av att försöka utveckla något högmod. Så muslimen ska vara ödmjuk. Och vad fick man om man var ödmjuk? Kommer ni ihåg belöningen i förra, vi nämnde förra lektionen? De här tre. Att sadaqa minskar ingen rikedom. Och ödmjukhet gör ingenting annat än vad? Ja, ikhva. Att höja personen. Och förlåtelse ger ingenting annat än vad? Izza. Att ära personen. Så när man ödmjukar sig blir man älskad av Allah. Och blir älskad av människor. Men den som hög, yani är högmodig, sänker sig själv. Men är man ödmjuk så blir man upphöjd. Och vi sa att våra ulema har den här egenskapen. Du hittar ingen chef som säger: jag är så kunnig, jag har gjort så mycket, jag ber hela natten, vem är du? Jag kan så här mycket kunskap, jag kan ingenting. Om du hör en person prata så här, så vet att han är jahil. Eller du hör folk prata till en chef på det sättet. Och du är kunnigast, och du är bäst, och du kan så mycket. Och han bara sitter och nickar. Vet att han är jahil. Om han har riktig kunskap, han kommer säga tyst, taqillah. Jag har ingenting av det som du nämner. Och det här är, finner vi till och med Ibn Abbas, som är den kunnigaste i denna tid. Har ni sett den här videon? Man prisar honom. Finns på YouTube. Man säger sheikh al-allama. Och de nämner saker som är sanna om honom. Han säger typ tyst, taqillah. Jag har ingenting av det som du säger. Jag är miskin, jag är bara en student av kunskap. Allah har givit oss lite kunskap. Det är så ulema är. Och han är störst. Alim. Och han gör sig själv liten. Samma sak med Sheikh Albani. Studerar hadith i 60 år. Vissa dagar 18 timmar om dagen. Och vad säger han innan han dör? Han säger: jag är bara en liten student. Jag är en liten student av kunskap. Ja, och mashallah, idag folk sitter och läser några böcker hemma och kollar på några klipp på YouTube. Och han, mashallah, jag är en stor sheikh. Ja, och Sheikh Albani, han är en liten sheikh. Subhanallah. Så det är viktigt att vara ödmjuk inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och veta vem man är. Man är en människa, man är bristfällig, man är svag. Och khuliqa al-insanu da'ifa. Man ber Allah om ett thabat. Man ber Allah att förlåta en synder. Att dölja en synder. Och göra en bättre till vad man är och vad folk tror om en. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta oss. Och att rena våra hjärtan från all form av högmod. Och att göra oss ödmjuka inför våra bröder. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.